tatt på vei Sibbo en sånn her dag. Nå skal vi se her om alt fikser seg. Vi skal se lite tilbake. Jeg blir alltid lite nostalgisk når jeg kommer til Nykby. For at det var faktiskt så att jag hade burit ganska lång tid en kallelse i mitt hjärta att verkligen tjäna Herren. Och blivit riktigt fängslad av honom och berörd av honom. Och jag var hemma i Österbotten. Och jag visste att någonting stod för dörren i mitt liv. Och en dag så kom ett samtal ifrån Nickby. Och det var Kenneth Grönros som ringde och frågade: kan du tänka dig att komma hit och hjälpa till här i Nickby, i Betania? Och jag skulle vara inne i armén den tiden. Så jag åkte till Dragsvik, var där i 8 månader. Och sen på helgerna så blev det faktiskt så att jag kom hit. Och det är riktigt roligt att se flera av er som var med den tiden. Vi talar om 94-95. Det är jättelänge sedan. Och det säger någonting också om både mig och om oss alla. Men det var en fantastisk fin tid här. Jag kommer ihåg att jag bodde på gamla Betania. Det fanns ju det här gamla bönehuset här på tomten. Och sov ofta där i kansliet på mina lediga helger från armén. Och så kom det här tåget från Köldvik med alla vagnar. Och det skaka och roska, hela huset skaka. Och jag gjorde samma upplevelse i morse när jag sov här i villahemmet. Så kom det här tåget igen och då mindes jag, det här har jag varit med om förr. Säkert samma tåg. Men faktum är det att det går nya tåg hela tiden i våra liv. Och det är faktiskt så att Herren har oerhört mycket intressant för oss varenda en. Och det gäller verkligen att lyssna vad anden säger till församlingen just nu. Vad anden säger till ditt eget liv. Vad anden säger till oss som församling. Också både i lokalt men också i hela vårt land. I ett mycket större perspektiv. För Gud har alltid en väg framåt. Och han verkar i oss. Han verkar i oss genom sin vilja. Han verkar i oss genom sin ande. Och det gäller nog att vara tillgänglig. Efter Sibbo-tiden så flyttade vi upp, jag gifte mig och så flyttade vi upp tillbaka till Österbotten. Och jag tjänade där i några församlingar i Sydösterbotten. Och sen blev det Team Action-tiden, reste mycket och då var jag också mycket i Sibbo. Vi var här på skolorna och då var vi tillsammans med Rasmus tillsammans. Och det var också en oerhört fantastiskt intressant tid. Så jag har jobbat mycket med Rasmus under årens lopp och vi är ju släkt också. Sen tjänar jag i Sion. Det blev i en hel del år det också. Men för 2 år sedan så upplevde jag på våren att nu på något sätt står vi inför en ny period i vårt liv. Och jag hade varit väldigt stationär i Vasa under många år. Och det är klart att det var tryggt och lugnt och skönt att finnas där och mycket resurser. Men så kommer på något sätt den här stilla rösten igen in i mitt eget liv, in i vår familjs liv. Och jag upplever att vi står inför någon sorts förändringar och uppbrott. Och så av olika orsaker så blev det Jakobstad. Jag tjänar i Jakobstad i 1,5 år. Och förra veckan la vi ut vårt hus till försäljning. Vi har köpt ett hus i Jakobstad så att vi står inför en ganska stor förändring i vårt liv att flytta. Vi har 4 barn nu och alla ganska väl rotade i sina skolor och kamratkretsar. Men vi är så glada och jag har sagt åt folk att ni får absolut inte tycka synd om oss. För det är så att lämna någonting för Gud är bara en ära och ett oerhört privilegium. Det kan vara väldigt tufft. Det kan vara smärtsamt att få bryta upp. Men att få tjäna Herren. Att få följa i hans kallelse. Att uppleva att man är rätt. Det är helt underbart. Det är en oerhörd välsignelse att kunna lyda Herren. Och vi lever bara ett liv. Vi har bara ett liv. Och en dag kommer ändå allt vad vi har att lämna oss. Vi kommer en dag att få lämna allt vad vi har förvärvat under livet. Vi har haft bott på en fantastisk plats i norra Korsholm. Som vi fick som en gåva från Herren. Och jag har suttit där och druckit kaffe på terrassen och sett ut över Iskmoviken. Och när havsörnarna fiskar där på våren. Det är helt underbart. Men faktum är det att när Guds röst kommer till oss. Så är det också ibland en ära att förfölja. Det handlar väldigt mycket om vad du har för en inställning till Herren. Vilken vår relation är till honom. Och det är kanske någonting av det jag vill tala om idag. Vi är första söndagen efter pingst. Och vi ska öppna Bibeln till en text i andra Mosebok. Vi ska se om vi får fram den här texten på väggen så att ni kan följa med. Så där ser det ut. Och vi läser här från om Mose, när Mose fick sin kallelse. Det här är då andra Mosebok kapitel 3 vers 1. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna, till platsen där du står är helig mark. Och han sade, jag är din faders Gud, Abraham, Isak och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansikte, till han bevade för att se på Gud. Herren sade, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna. Och föra dem från det land upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det land där det bor kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hivéer och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Men Mose sa det till Gud. Vem är jag att jag ska gå till farao och att jag ska föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag är med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, när jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa det till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Men ja, det här var ett ganska långt bibelsammanhang. Men det är en sån situation i Israels historia att de lider under farao, kolossalt Israels barn. De piskas, de bygger pyramider, de svettas. Det är mycket sten och damm, lidande, hugg och slag. Och mitt i det här så kallar Gud en människa som Mose var. En mördare, han hade tagit livet av en i sitt vredesmod under de här. Han reagerade för hans eget folk var under stort förtryck. Och Mose är på det sättet en speciell man. Han var en som hade trögt att tala. Han var ingen pratkvarn som hade lätt att uttrycka sig, utan han uppfattade om sig själv att jag har ett väldigt trögt mål före, som det säger i skriften. Och han hade en ganska dåligt track record, eller hans CV var inte så hev heller på grund av det han hade gjort mot en egyptier. Han hade blivit lämnad av sin riktiga mamma och satts i vassen och blev upplockad och växte upp där i faraos hov under lite andra omständigheter. Man kan säga att han var adopterad. Men när Israels barn förtrycks och ropar till Gud, och mitt i den här bedrövelsen så står det att deras jämmer och klagan så steg upp till Gud. Och det är också så ibland att din nöd och ditt jämmer, din klagan, dina suckar, det hör Gud. Bönerna behöver inte alltid vara välformulerade och väldigt fina, utan det kan också vara en enda stor klagan till Gud över din situation, över vad som har hänt, vad som sker. Och så var det för Israels barn. De jobbar långa dagar, mycket bedrövliga förhållanden. Och jag vet inte vilken situation du befinner dig i, men jag har varit där ibland. Jag känner att nu behöver Gud gripa in. Och då kommer den här kallelsen till Mose. Han är ute och vaktar fåren, och så ser han den här brinnande busken. Och ibland när Gud kommer till oss så vet vi inte alltid hur han kommer och varför han kommer som han kommer. Men han kan till och med använda en brinnande buske. Och någon har sagt att den här busken, det var en riktig sån här taggbuske. Den påminner ganska mycket om kyrkan. Finns inte elden där så kan det bara vara taggar och törnen. Men nu var det faktiskt så att i den här busken så brann en eld. Och det är den här elden som är avgörande. Det är den här elden som gör skillnaden mellan vad våra upplevelser innebär. Ibland kan vi uppleva bara taggar och måsten och borden och krav, förväntningar som människor har på oss. Men när vi möter Guds eld så händer någonting. När vi möter denna förtärande eld, var den än uppenbaras i ditt liv, hur den än kommer, så har den ett ärende. Och därför tror jag att pingst och det som skedde efter pingst, det handlar inte bara om tungotal. Det handlar väldigt mycket om denna eld som börjar brinna i lärjungarnas hjärta. Det börjar brinna i Mose hjärta. Och han får i uppdrag att befria Guds folk från slaveriet. Och allt i ditt och mitt liv, vilken ålder du än är i, så börjar med att du möter Gud i ensamhet. Att du får möta denna heliga Gud. Att du får böja dig ner för honom. Och på något sätt få den här upplevelsen att det här handlar inte bara om mig. Det här handlar om någon annan. Du blir ett redskap. Gud tar ut dig som ett redskap för en speciell tid. Alla gestalter som vi läser om här i skriften har på ett eller annat sätt börjat med en stark gudsupplevelse. De skälver inför Gud. De får den här genomgripande upplevelsen att Gud, utan dig så är jag ingenting. Om inte din eld fyller mig så är jag bara en tom kärl. Jag är bara en ekande brons, en klingande symbol här i världen. Jag har ingenting om inte du fyller mig med din heliga ande. Vet, utan anden är vi döda. Utan den heliga andes kraft i våra liv så är vi bara utrustade med mänsklighet. Visa fina tankar, ibland mycket kunskap. Men det är en skillnad att vara berörd av anden. Det är en skillnad att ha mött en levande Gud. Det är en stor skillnad att ha Gud i sitt liv. Att ha upplevt hans helighet. Vi ska kort se på dessa verser. Vi lyfter fram en vers i denna berättelse. Gud sa till honom: kom inte hit. Ta av dig skorna, till platsen där du står är helig mark. Samma upplevelse fick Josua. Befälhavaren vid Herrens här sa till Josua: ta skorna av dina fötter. Till platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Anledningen varför han skulle ta sig skorna var just att det var en helig plats. Och på något sätt tror jag att vi var och en behöver få göra den här upplevelsen någon gång i vårt liv. Gärna ofta. När allt kött, allt mänskligt i oss får bara läggas ner. Och vi böjer oss inför levande Gud. Elden får bränna det som är gräs och hö och strå i våra liv. Och det som Gud har lagt ner i oss, guldet, det som är ädelt, det får på något sätt förtäras och förädlas. Tas fram i våra liv. Frågan är vilken uppfattning vi har om Gud. Ibland skickar vi Gud på uppdrag i våra böner. Herre, gå till den och den. Herre, gör det och det och det. Men det är inte Gud som ska gå. Det är Gud som kallar oss att gå. Det är inte vi som skickar himmelens Gud till höger och vänster. Det är inte vi som dirigerar honom. Det är han som dirigerar oss. Det är han som ska tala in i våra liv. Så att våra egna liv skälver för hans röst. Det är hans närvaro som ska bränna oss. Så att Hellström blir liten och han blir stor. Så att ditt liv skakas i sina grundvalar. Så att du vet att mina ögon har sett konungen. Jag vet vem jag tror på. Att du inte en dag vacklar hit och vacklar dit. Mose visste att han hade mött en helig Gud. Så han kunde till och med gå inför denna stora farao. Farao var ingen liten sekreterare. Farao var regent. Han var tyrann. Och Mose tog sin käpp, knallade in till farao. Och började utmana denna härskare som förtryckte miljoner människor. Du vet, det krävs någonting av ett Guds möte för att den frimodigheten, för att den tryggheten ska infinna sig i vårt liv. Så att vi ställer oss inför farao och säger, släpp mitt folk. Släpp mitt folk. Det krävs ett möte med Gud. Du vet, du kan göra vad som helst. När du har mött Jesus, du kan få uppleva en helt ny frimodighet i möte med Jesus och med den helige. Och när farao vägrar släppa, så vet vi som kanske har läst Bibeln och varit i söndagsskolan att det blev ett våldsamt kalabalik i Egypten. Hagel och blod och gräshoppor och allt möjligt hemskt. Och till slut så böjde sig farao. Men Mose stod på sig. Han stod där inför denna stora tyrann. Rak i ryggen med sin lilla stav. Så släpp mitt folk. Släpp Guds folk. Och en dag så knallade de ut ur Egypten. En härlig bild på frälsningen. Hur det här slaveriet var slut. Tiden under synden och bedrövelsen. Förföljelserna, detta förfärliga liv i Egypten. De går med rak rygg ut ur landet, kommer till Röda havet. Och Mose räcker ut sin hand och Röda havet delar sig. En stark bild på dopets innebörd när du har lämnat Egypten, lämnat världen, lämnat det gamla livet. Så kommer du till Röda havet och då ska du där igenom vattnet. Anden leder oss alltid till vattnet. För att begrava det gamla och komma upp i det förlovade landet, i det nya landet som flyter av mjölk och honung, som Bibeln säger. Men där välsignelserna finns, i det nya livet med Kristus. Och det är ju fantastiskt hur Herren leder oss dit. Sen att Gud fick ut sitt folk ur Egypten var en sak och det var ett mirakel. Det var svårare för Gud att få Egypten ut ur folket. Och det är sen en annan sak. Hur vi ska förvandlas att mer och mer bli lik Kristus i det nya livet. Och lämna alla gamla slitna tankar, det dåliga självförtroendet och allting som skaver och nötar i vår själ. Jag vill ta med till Jesaja 57. Det står så här. Vers 15. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärta. Frågan är var Gud trivs som bäst. Jag kan säga att när Gud stiger ner, så stiger han alltid ner till människor som längtar och som har ett öppet hjärta, som har en förkrossad ande, som inte är så jättearroganta, som tycker att nå herre, hjälp mig lite nu, jag klarar nog det här bra själv. Utan det är de här individerna som kanske sätter sig i en situation som Mose. Det här går inte utan Gud. Det här klarar jag absolut inte själv. Hjälp mig herre. Med allt. Vi dör bort från oss själva. Våra hjärtan är ödmjuka. Har satt Gud på tronen. Har satt Herren där han ska vara i våra liv. Och det vill jag säga till er som är lite yngre här, som har hela livet framför. Roligt att ni tjänar Herren. Men sätt Jesus främst i allt. Det är absolut inte den lättaste vägen, men det har all välsignelse med sig. Detta överlåtna, helöverlåtna liv som bara söker Kristus i alla olika vägskäl, där man ber om Guds ödmjukhet och förkrosselse, längtar efter honom i allt. Vilken välsignelse, vilket liv. Tänk att vara Guds vän. Det är mycket bättre än att vara världens vän. Det är mycket bättre att ha Gud med i ditt liv än att ha all världens rikedom. Det är mycket bättre att vara rik i Gud än att vinna ära och berömmelse här och nu. Vi samlar inte skatter här på jorden. Vi samlar skatter i himlen. Och ibland behöver vi också säga det till oss själva. Att det handlar inte om att få med sig så mycket som möjligt här på jorden. Lämna efter sig så mycket som möjligt. Det handlar också om att ha detta Guds fokus. Sätta vårt liv i hans händer. Tjäna honom med allt vi är och har. En dag så står vi inför honom, denna helige Gud. Och då kommer han inte alltid att fråga att hur många gånger målar du huset. Och hur ofta tvättar du bilen. Och allt det där är bra. Men vi står där inför honom. Jag tror inte han frågar så mycket heller. Han ser på oss. Han älskar oss. Han vet vad vi har kämpat med under hela livet. Han vet precis vad du har gått igenom. Han har hört alla dina suckar. Han har hört alla dina klagorop och dina böner. Han är bara glad att få möta dig. Få vara tillsammans med dig. Han är inte den här domaren som sitter bakom ett stort bord. Och nu ska vi se här. Vad har hänt? Vad har hänt nu i ditt liv? Nej. Hans röst ljuder redan nu i ditt liv. Kom och följ mig. Kom och följ mig. Det är det han säger hela tiden. Följ mig. Lämna bakom dig allting som hindrar dig för att löpa mot målet. Ha målet i sikte. Fäst dina ögon på trons hövding och fullkomnare på Kristus. Löp mot det målet. Håll dig i sikte. Lev med evigheten i fokus redan här och nu på jorden. Frågan är, vad går Guds väg i ditt liv? I Saltaren säger salmisten så här: Gud, i helighet går din väg. Ni, liksom han har kallat er helig, ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Och jag tror faktiskt att Herren vill komma till sin församling, till varje lokal församling, till varje enskild individ, till varje familj, där vi lägger detta altare i centrum av hela vårt liv, våra familjer, där vi inte som i Gamla testamentet offrar duvor och lamm och getter och sånt, utan där vi har ett altare också i våra hem, där vi offrar, lägger oss själva ner inför honom, frambär oss själva som heliga offer. Där inte vi mixtrar och blandar lite av oss själva och lite av Gud. Jag tror Gud vill ha hel offer. Det var en pastor som berättat mig att i hans kyrka kommer många medlemmar fram till honom och säger: jag köpte en ny dator. Att skulle församlingen ha nytta av den, min gamla dator? Så sa han så här, den här pastorn, han sa: mycket gärna, sa han. Vi tar gärna emot din nya dator. Den gamla kan du behålla själv. Offrar vi alltid det som vi har använt åt Herren? Ger vi alltid det begagnade åt Gud? Eller ger du det bästa åt honom? Det är en hjärtefråga. Ger du alltid av ditt överflöd till honom? Eller har vi tappat bort denna bit av att offra någonting för honom? Det att offra någonting innebär att vi avstår från någonting annat. Vi satsar först på honom, sen allt det andra. Vi har hamnat in i en sån välfärd så att vi egentligen bara strör överflöde omkring oss. Men ibland kommer Gud till oss, kanske i en buske, han kommer till oss i en livssituation. Och så frågar han: är det här allt? Är det här allt? Ananias och Safira la undan en hel del. Petrus frågar: är det här allt? De föll död ner inför Gud. Vi lever ju inte i en sån tid nu, tack och lov. Ingen av oss skulle klara av det. Men våra hjärtan ska vara fullständigt överlåtna till honom. Vi ska avrunda med en berättelse från Jesaja. För det är precis samma sak som Mose upplevde. Han såg Herren. I Jesaja 6 så står det: jag såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och hela hans mantel uppfyllde templet. Och det skaka och det roska. Och det var fullt liv i denna syn som han såg. Han mötte Gud där i sin helighet. Och det första han känner: ve mig, jag förgås, jag är oren. Jag har orena läppar och bor bland ett folk med orena läppar. Ty mina ögon har sett konungen. Och det där Jesaja-upplevelsen kan också bli din och min upplevelse. Och jag tror att vi ska absolut be Gud någon gång under vårt liv, nu och då, att vi får tag i denna genuina, djupgående, starka upplevelse av Herren som en helig Gud. Tala, Herre, din tjänare hör. Inte tjänare, Herre, din talare hör. Vi kan inte komma inför Gud bara hur som helst, tjänare, Herre. Utan vi behöver ha denna respekt inför det heliga, respekten inför Gud. Vi får inte tappa det heliga och Guds fruktan i våra liv. För det är han som leder oss. Det är inte vi som leder oss. Det är han som ska leda. Det var så det fortsatte för Israels folk i Egypten. När de kom in i det förlovade landet så var molnstoden om natten som en eld. Och den var som ett moln på dagen. Och man följde Herren och man försökte hela tiden lyda och följa. Frågan är, vad följer vi? Vad följer du i ditt liv när den helige ande manar? På vilket sätt hör vi hans röst idag? Och jag tror att Jesaja är en jättebra bild på dig och mig. För han upplevde precis samma sak. Han levde i en sån tid. Det var mycket orenhet, mycket turbulens i samhället. Och orättvisor. Och folk levde precis hur som helst. Och mitt i det här så kallar han ett redskap profeten Jesaja. Och det han upplevde var helighet. Så han skällde inför Gud. Och då säger Herren så här. Jesaja, jag sänder dig till ett folk. Jag sänder dig med en kallelse. Så att före all kallelse så kommer alltid denna Guds upplevelse. Före du upplever kallelsen att gå så kommer alltid Gud till oss och berör oss. Så att vi skakar i grunden av hela vårt liv. Samma sak hände på pingstdagen. Man satt och längtade efter Gud. Så kommer den helige ande som en mäktig stormvind. Fyllde hela huset där de satt. Och tungor av eld fördelade sig på alla. Och vad hände efter pingstdagen? De sändes ut med den helige andes eld. Med ett uppdrag till sin egen tid. Till sin egen samtid. Till jordens ända. Och det där är helt avgörande. För ibland går vi utan eld. Och vi kanske blir rivna och slagna lite i onödan. Men elden som har förtärt oss, passionen som har fyllt oss, glöden, den här djupa beröringen, den är väldigt stark och den är otroligt viktig att falla tillbaka på när livet inte alltid blir som vi har tänkt. Då gäller det att kunna luta sig tillbaka till Herren och höra den här rösten. Jag är, har kallat dig. Jag är, har sänt dig. Krasse, ta plats. Vi ska gå in i en liten bönestund. Gud kallar oss alla vidare. Det här är inte en åldersfråga. Molnstoden rör sig alltid framåt. Anden vill tala in i ditt och in i mitt liv. Så att vi har denna hörsamhet. Denna ljuva stämma inom oss. Halleluja. Tryggheten att få vara ett Guds barn. Tryggheten att få lyda och följa. Och dö bort från oss själva. Underbart. Det är mycket smärta att lämna. Men vi vet aldrig vad vi får. Om inte vi lyder. Du vet aldrig vad som väntar bakom hörnet. Om inte du är beredd att gå. När den helige ande vill föra dig vidare. In på nya fält. Till nya människor. Till nya utmaningar.